Har ni hört legenden om kung Gråkappa? Det är berättelsen om kung Karl den XI som regerade i Sverige. Och som det sades så reste han omkring i Sveriges rike i en grå kappa för att ta itu med maktmissbruk och orättfärdighet. Så kungen kunde komma oanmäld och oansenlig till sina städer och konfrontera de styrande med sin orättfärdighet. Och tänk er då att stadens styrande skulle ifrågasätta varifrån kungen hade sin auktoritet och avvisa honom. Kung Karl den XII verkade vara en bättre kung än en del andra av Sveriges kungar. Men berättelserna som den här, det är kanske mer påhittat och legender än historia. Men det finns en berättelse om en kung som kommer till sitt folk oansenlig och inte alls som han hade förväntat sig. Det är berättelsen om Jesus, kungen som besöker sitt folk. Gud själv som besöker sitt tempel. Så vad händer när Messias, kungen, kommer till sin stad och Gud kommer till sitt tempel? Hur reagerar ledarna som förvaltar staden och templet? Idag ska jag predika om överste prästerna och folket äldste. Hur de reagerar på Jesus när han kommer till Jerusalem och templet. Och hur Jesus sen bemöter ledarna. Vi ska läsa ifrån Matteus 21, vers 23. Matteus 21 och vers 23 till 27. Och det finns i den här bibeln på sidan 710. Och i den lilla Nya testamentet så finns det på sidan 54, om man vill hänga med. Och i vers 23 så står det så här: Jesus gick upp till templet och undervisade. Då kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten? Jesus svarade dem: också jag vill ställa en fråga till er. Svarar ni mig på den, skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Johannes dop, varifrån kom det? Från himlen eller från människor? De överlade med varandra och sade: ser vi från himlen? Kommer han att svara: varför trodde ni inte på honom? Och säger vi från människor? Måste vi vara rädda för folket? Eftersom alla anser att Johannes var en profet. Därför svarade de: vi vet inte. Jesus sade till dem: då säger inte heller jag er vad jag har för fullmakt att göra detta. Låt oss fortsätta med att be. Herre, tack för att du kom. Tack Gud Far för att du sände Jesus Kristus till vår jord. För att rädda och frälsa oss. Och tack för att du, när Jesus återvände till himlen, sände din helige ande som hjälp. Nu ber vi här om din helige andes hjälp. Hjälp mig att predika och hjälp oss alla att förstå ditt ord bättre. Och inte bara förstå det, utan låt ditt ord förvandla oss. Låt din helige ande verka i våra hjärtan och i våra liv. Förvandla oss. Förvandla vår församling. Och låt oss få kraft och styrka för den vecka vi har framför oss, Herre. Tack för att du är med. Tack för att du är här. Tack för att vi har fått ditt ord. Tack för att vi får träffas och bygga upp och uppmuntra och stötta varandra, Herre. Kom med din tröst och styrka och kraft. Kom med tro och hopp. I Jesu Kristi namn. Amen. Jesus Kristus, Messias, den smorde utvalde kungen, har kommit till sin stad. Jesus Kristus, den enfödde sonen, Gud själv, som blivit människa, har kommit till sitt tempel. Och det här är en stor konfrontation mellan Jesus och ledarna i Israel. Hade det varit en film, så hade detta varit klimax, det liksom höjdpunkten i filmen, när hjälten möter sina fiender och besegrar dem. Nu är det här inte en vanlig berättelse, utan den sanna historien om vår frälsning genom Jesu Kristi död och uppståndelse från de döda. Så höjdpunkten kommer vara lite senare. Det är inte den här mänskliga konfrontationen i templet och Jerusalem, utan Jesu Kristi död och uppståndelse i kraft och härlighet. Där är höjdpunkten. Så ännu är det någon dag kvar tills Jesus kommer upp på korset. När vi läser om detta som händer i templet. Men vi känner av spänningen. En spänning som har byggts upp över tid. Och efter att lärjungarna förstått att Jesus var Messias, blir det ännu tydligare när Jesus börjar tala om vad som kommer att hända. I Matteus 16 och vers 21 så säger Jesus det här till lärjungarna: från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Och Jesus fortsätter att tydligt tala om det som ska hända i Jerusalem. Två gånger till säger han tydligt det här till sina lärjungar innan han är där. Och väl i Jerusalem rider Jesus in i staden på en åsna, ärad av folket. Och sen rensar han ut templet från alla som säljer och köper i templet. Och sen inför sina lärjungar så förbannar han ett fikonträd som en symbol för den dom som Israel är dömd med. Och stycket jag ska nu predika är en tydlig början på konfrontationen som följer mellan Jesus och lärarna, ledarna i Israel. Nu tillbaka till templet och Jesus. När Jesus undervisar i templet, då kommer överste prästerna, alltså de högsta religiösa ledarna i Israel, och folkets äldste fram till honom. Det är som om en predikant här i Sverige hade stått utanför riksdagshuset och predikat. Och så kommer representanter för hela Sveriges kristenhet med ärkebiskopen i spetsen fram till predikanten, följd av regeringen och riksdagens representanter. Vi ser både de religiösa och de civila eliten representerar här. De kommer för att möta Jesus. Det judiska folkets yttersta ledare kommer mot Jesus. De kommer för att konfrontera honom. De kommer för att sätta dit Jesus. Som hade kommit in i deras stad som någon typ av kung. Och sen gjort uppror mot deras auktoritet genom att kasta ut deras betalande hyresgäster ur templet. Han hade alltså både ifrågasatt deras auktoritet över templet och folket. Och sen hade han hotat deras ekonomiska inkomst genom att kasta ut de här säljarna och köparna ifrån templet. De kommer fram med en fråga. De vill inte direkt utmana Jesus eller konfrontera honom. De behöver ju tänka på hur folket ser det och hur folket tar det. Men de behövde ett sätt att sätta dit Jesus. Göra sig av med den här problematiska mannen som ställer saker på ända. Och de hade kommit på ett sätt att försöka förkasta honom och sätta dit honom. Genom att ifrågasätta hans auktoritet. För vare sig översteprästerna eller det judiska rådet och inte heller fariseerna eller någon rabbin hade gett Jesus godkännande. Han var inte godkänd av någon av dåtidens auktoriteter. Så vad skulle Jesus kunna säga? Skulle inte Jesus svara något? Ja, men då hade han ingen auktoritet att tala. Och ingen ordination eller något godkännande. Då kunde de bara avvisa honom. Och skulle han säga att han inte behövde någon, ja, då kunde de använda sin auktoritet och säga att nej, vi godkänner inte dig, du behöver något mer. Och det är mycket möjligt att de hade gjort och anklagat Jesus som fariséerna redan gjort för att få sin auktoritet ifrån Satan, från djävulen istället, ifrån någon annan människa eller Gud. Så de judiska ledarna, folkets ledare, religiösa och civila, de kom för att avvisa Jesus. De drevs av sin girighet, sin maktlystnad och egoism. Samtidigt som människofruktan fick dem att med list försöka sätta dit Jesus. Frågan var alltså, vad har du för auktoritet? Det var frågan Jesus fick. Och vem har gett dig den auktoriteten? Och Jesus, han svarar som han ofta gjorde på den tiden med att ställa en motfråga. Om de svarade på den frågan så skulle han säga dem var han hade fått auktoriteten ifrån. Och Jesus frågar om Johannes dop. Och det Johannes gjorde, kommer det Johannes gjorde från himlen, alltså från Gud, eller var det bara något påhitt som han själv eller en människa hade hittat på? Och det finns två bra anledningar till att Jesus ställer den här frågan om Johannes. Dels är det ett svar på frågan om vem som gett, eller rättare sagt bekräftats Jesus auktoritet. För Johannes döparen hade tydligt vittnat om Jesus. Vi kan läsa det om ifrån Johannes evangeliet kapitel 1. Där ser vi tydligt hur Johannes vittnar om Jesus. Vers 29. Sidan 773. Där står det så här: nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: se Guds lamm som tar bort världens synd. Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en som är större, är före mig. Ty han var före mig. Och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sade: jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte. Men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i helig ande. Och jag har sett det, och jag har vittnat att han är Guds son. Jesu auktoritet kommer inte från Johannes, som Johannes döparen har gett eller överlämnat auktoritet till Jesus. Däremot så vittnar Johannes om Jesus och bekräftar Jesu auktoritet, att Jesus är Guds son. Så att Jesus svarar på frågan om vad han har för någonting i den här frågan han ställer. Och för det andra så ställer Jesus frågan om Johannes för att uppenbara de judiska ledarnas otro och feghet. Jag ska läsa ett kort stycke från första Korintherbrevet 3:19. Där står det så här om Gud: ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: han fångar det visa i deras slughet. De hade kommit för att sätta dit Jesus. Med list och slughet. Men Jesus, han fångar istället dem. Och det blir de som åker dit istället. Samtidigt får de även en möjlighet att omvända sig och erkänna sina fel. När vi får läsa om hur deras diskussion går, hur de diskuterar emellan sig bland överste prästerna och folkets äldste, så ser vi att de har fångats av Jesu fråga och även av sin egen fråga, viljan att sätta dit Jesus och avvisa Jesus. De har två alternativ: antingen att Johannes kommer från Gud, men de hade ju inte trott på Johannes när han var där bland dem. Och att ändra på sig, då hade det varit att erkänna att de haft fel och att de kunde ha fel, vilket inte deras stolthet eller högmod gick med på. Och dessutom hade de sett dumma ut inför allt folket. Och även skulle det ju innebära att de kunde ha fel i fortsättningen också. Och det skulle ju påverka deras makt och inflytande för framtiden. Men inte nog med det. För hade de erkänt Johannes, döparens auktoritet från Gud, så skulle de nu också behöva ta konsekvenserna av det. Och behöva tro på Jesus. För Johannes hade vittnat om Jesus. Men de kunde ju inte tro på Jesus heller. Jesus har redan förklarat varför de inte kunde tro, när han talade om i Matteus 11 och vers 25. Så talade han om att folket missade Johannes och inte förstod vem han var. I vers 25 i kapitel 11: vid den tiden sade Jesus: jag prisar dig fader, du himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. De visa och kloka ledarna, de missade Johannes och de missade Jesus. Det var för att uppfylla allt det Guds plan och Guds Gud hade förutsett med Jesu liv. Oss till frälsning. Men det fanns ett alternativ till. Att Johannes dop och tjänst var något mänskligt påfund. Och detta var ju vad de själva trodde. Och levde som. Men problemet med det alternativet, det var att säga det offentligt. Då skulle ju folk bli arga. Riktigt arga. För hela det stora folket, de såg ju Johannes som en profet. Så det hela slutade med att de säger att ja, vi vet inte. Det låter alltså sig styras av människofruktan. Så att de inte vågar tala och säga vad de tror på. De går emot sina egna övertygelser. De har inte karaktär för att vara ledare. De låter sig istället ledas av folket. Tyckanden. Istället för att ta ansvar och leda. Till vad de själva tror är sant. Och de är inte heller tillräckligt ödmjuka för att se sina fel och brister och vända om. De håller fast vid sina misstag och missuppfattningar. De är inte goda ledare. Och de har inte insikten eller uppenbarelsen. De kan inte avgöra vad som är rätt och fel. Vad som kommer ifrån Gud och vad som kommer ifrån människor. De hade ju helt klart fel. De såg inte vare sig Johannes som kom ifrån Gud med det uppdrag han hade, eller Jesus Kristus. De var inte i skick att vara andliga ledare för folket när de inte kan skilja på rätt och fel. Och genom sitt svar till Jesus har de underkänt sig själva som ledare. De har varken karaktären eller förmågan som behövs. Det enda som står fast, det enda de håller fast vid, det är sitt förkastande av Jesus och sin otro på Guds Messias. Så även om de inte med sin slughet lyckas med att sätta dit Jesus, de lyckas inte med det, utan istället står de där bortkomna och uppenbarade som dåliga ledare, ofullkomliga, otillräckliga ledare. Och vad Jesus svarar på det här slutgiltiga, vi vet inte, är att han säger att då kommer inte jag heller svara er på er fråga. Jesus hade med sitt svar och dess fråga visat på att hans auktoritet, vad hans auktoritet kommer ifrån, ifrån Gud. Och när han därför svarar, eller inte svarar direkt på deras fråga, är det ett avvisande av dem som ledare. Ni har inte auktoritet över mig. Ni har inte auktoritet eller makt att kräva svar av mig. Jag tänker inte svara er. Ni som inte ens svarar på raka frågor själva. Han avvisar dem. Han visar att han står över dem. Och att han inte, att de inte kan kräva eller befalla något av honom. Som en sammanfattning. Jesus kom till Jerusalem i rättfärdighet och tar itu med synden och problemen där. Och det skapar honom mäktiga fiender. Landets ledare, både de religiösa och de sekulära, kommer för att sätta dit Jesus. Men med sin fråga får Jesus istället ledarna att framstå som utan auktoritet och ovärdiga ledare. Det judiska folkets ledare avvisar sin utlovade kung. Och den utlovade kungen avvisar det väntande folkets orättfärdiga ledare. Precis som Jesus hade förutsagt. Det skedde också. Vad ska vi ta med oss av det här? Som Jesu lärjunge kan vi förvänta oss att möta motstånd både från religiösa ledare och sekulära ledare. För om de gjorde så med vår Herre och Mästare Jesus Kristus, vad ska de inte göra med oss då, som följer efter honom? Jag kan läsa ett kort stycke ifrån Matteus 10 och 16. Där Jesus ger råd till sina lärjungar. Se, jag sänder er ut som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och i sina synagogor ska de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er faders ande kommer att tala genom er. Så var vaksamma, oskyldiga, men även listiga. Det behövs ibland. Och kom ihåg att den heliga ande är med er. Han kommer vara med oss till Jesus Kristus kommer tillbaka. Och låt Jesus Kristus, Bibeln, det ord han har gett oss och den heliga ande uppenbara din synd, vår synd och våra inkonsekvenser, vår människofruktan och andra saker som inte riktigt stämmer i våra liv och med oss. Men inte som ledarna i det här stället, som översteprästerna och de rådsmedlemmarna, vara hårda, utan istället omvända oss i ödmjukhet och låt oss akta oss för girighet och människofruktan, makt, för det kan dra så fel. Vi ser hur det drog de här ledarna bort ifrån att se sin frälsare till att bara hålla koll på vad som händer här, på sina inkomster, på sin makt och auktoritet. Och låt oss erkänna och bekräfta Jesu Kristi auktoritet. För hur avslutas hela Matteus? I Matteus kapitel 28. De sista verserna där. Från vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jesus har all auktoritet. Och det vill vi bekräfta och följa och lyda i våra liv, i våra tankar och gärningar, med allt vi är och har. Och detta som hände med Jesus, att han blev förkastad, att han blev dödad, det är den största seger världen har varit med om. Och det gör att vi kan sitta här idag och få förlåtelse för våra synder, få liv och rättfärdighet tack vare Jesus Kristus. Och det judiska folket missade honom då, men det har lett till att vi har fått del av alla dessa välsignelser. Låt oss be. Herre, tack att du har all makt i himlen och på jorden. Och hur mycket världen än är i din ondes våld, så har du all makt och all auktoritet över himmel och jord. Och ingenting kan stå dig emot. Tack för att vi får tillhöra dig. Tack för att vi får tillhöra dig, Gud, allsmäktig, kungarnas kung och herrarnas herre. Tack för att du kom. Tack för att du gav ditt liv. Tack för att du mötte dessa ledare och lät dig spikas upp på ett kors efter en orättfärdig, orättvis domstol. Tack för att du gjorde det för vår skull. Och hjälp oss att erkänna din auktoritet och makt. Att se dig som vår Herre och leva i lydnad till dig. Hjälp oss att se våra problem och vår människofruktan och ta itu med det. Befria oss från människofruktan. Ge oss istället tro och gudsfruktan. Bevara oss från girighet och frestelser, Herre. Och håll oss nära dig. Och ge oss kraft och mod när vi ställs inför utmaningar, eller när folk vill sätta dit oss, eller vad det än är. Ge oss då vishet och vägledning, och hjälp oss att hålla fast och lita till dig då. Tack för att du är med, och tack för att du har all makt i himlen och på jorden. All ära till dig, Gud. Amen.